Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Barnpsykologerna.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Det här poddavsnittet görs i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för sitt barn. En barnförsäkring ger ett ekonomiskt tillskott om ditt barn skulle bli allvarligt skadat eller svårt sjukt. I slutet av avsnittet kommer mer information från Länsförsäkringar. Idag ska vi prata om ett ämne som inte var helt lätt att bestämma sig för vad det skulle heta. Men vi landade i att avsnittet får heta Barn med synliga handikapp. Och så kommer vi diskutera bara det en hel del om en liten stund. Och det kommer vi göra tillsammans med vår gäst som heter Maricela Kladjic. Var det rätt?
Det var rätt. Bra.
Bra. Välkommen till oss.
Tack.
Du kan väl börja med att presentera dig själv utifrån, alltså vad jobbar du med och hur träffar du de här barnen?
Ja, jag arbetar som psykolog vid plastikkirurgiska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Och där har jag varit sedan 8 år ungefär tillbaka och arbetar både då kliniskt med barn och familjer som på ett annat sätt behöver kontakt med plastikkirurgin. Och forskar också halvtid på psykologiska aspekter av då kranofaciala tillstånd som det heter. Jag är också specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi och neuropsykologi. Och faktiskt också disputerad sedan ett år tillbaka.
Mm-hmm.
Tack! Men vid vår klinik så har vi ett kranofacialt center där vi då träffar eller tar hand om barn från hela Sverige som föds med kranofaciala tillstånd. Och då kan det ju vara ganska så ovanliga tillstånd som till exempel kranofaciala syndrom men också lite mer vanliga som läppkäk och gomspalt. Men det som är gemensamt är ju då att de här tillstånden rör ju främst då ansikte och skallen. Och om man ska tänka sig vad som karaktäriserar mitt kliniska arbete framförallt, det är ju att alla som jag träffar på ett annat sätt har ju någonting som är liksom annorlunda med deras utseende, mer eller mindre synligt. Och är någonting då som andra människor ofta kan reagera på. Och många av de här barnen, de har ju liksom återkommande sjukhuskontakter hos oss. Och ingrepp som är planerande under deras uppväxt. För att vissa saker då som man behöver operera eller rekonstruera kan man inte göra när barnet är litet. Utan man måste vänta tills att barnet har vuxit klart. Vilket innebär då att många får ju leva med att de ser annorlunda ut under uppväxten. Och det är ju då någonting som man kan behöva få hjälp med och hitta sätt att liksom hantera det här.
Och det är precis det egentligen som vi vill prata om idag. Inte om de här tillstånden i sig, för det är nog mer en medicinarfråga.
Precis.
Utan just det, hur är det? Och vi fick ju det här ämnet faktiskt som förslag av en förälder. Just för att vi har ju pratat jättemycket, vi har hur många avsnitt som helst i podden om barn med olika former av funktionsvariationer som inte syns. Utan som, alltså av typen då kanske autism eller ADHD som påverkar barnets beteende, men man ser ingenting. Och då var det just det här, men hur gör vi med barn där det faktiskt syns? Det kanske egentligen inte påverkar beteendet, men det är någonting som syns. Och liksom, hur ska vi möta de barnen? Hur ska vi som vuxna möta dem? Hur ska vi hjälpa barn att möta andra barn? Och hela det perspektivet. Och det är ju lite utifrån det som vi ville ha dig med. För att,
ja, men precis.
Ja, berätta om det här helt enkelt.
Ja, och jag är jätteglad att få vara här och prata om just detta. Som ändå jag brinner väldigt mycket för. De här barnen och just det här, de här frågorna.
Mm.
Och oftast så sitter jag ju liksom på andra sidan av det här, att jag hjälper ju patienterna i hur de ska hantera just att möta omgivningen. Men jag tänker en sak som är väldigt viktig innan vi går in på liksom hur ska man praktiskt göra, det är ju det här hur vi pratar om detta. Och det är ju för att nu nämnde jag lite medicinska termer, till exempel kranfasiala missbildningar eller kranfasiala syndrom. Och det är ju liksom medicinska termer för de här tillstånden. Men vi vet ju också att missbildning och syndrom är ju väldigt negativt laddade ord i vårt samhälle. Och då tänker jag att där är det viktigt att försöka hitta neutrala begrepp för att prata om tillstånd. För man behöver ju ord för att prata om det här. Så där tänker jag liksom, det är en tanke som vi kan hålla i huvudet, just vilka ord använder vi när vi pratar om detta. Och sen tänker jag utifrån vad jag har fått för olika beskrivningar eller saker som patienterna har berättat för mig att de tycker är jobbiga när de rör sig ute liksom på stan. Det är ju det här att jag tänker att många uppskattar ju att man inte stirrar på någon som man träffar på stan till exempel. Eller pratar om personen som ser annorlunda ut med sitt sällskap högt så att den hör. Eller pekar eller skrattar. Det här är faktiskt riktiga berättelse att det här händer. Och ibland kan man själv bli lite chockad och förvånad över att de kan bli utsatta för det här. Mm. Så där tänker jag att man försöker liksom ha lite hyfs och visa respekt också. Sen är det ju så här att vi människor kan ju omedvetet fastna vid att vi liksom inte kan låta bli att titta när det är någonting som vi aldrig har sett förut eller som vi inte förstår. Så jag förstår att det kan vara lätt att man hamnar i det, och det är ju någonting jag också försöker hjälpa mina patienter att tänka kring, att alltså varför, för det kan ju laddas in väldigt mycket tankar eller värderingar kring det här att någon tittar på mig, och kan ju leda till att man liksom inte vågar gå ut och man tänker att alla har en massa tankar om mig när de stirrar ut mig, men kanske är det bara att man tittar av ren nyfikenhet på den här personen.
Jag tänker att det här också måste variera ganska mycket med barnets ålder, alltså om man tänker nu barnet, din patients ålder, att i vissa åldrar så kanske man inte tänker på det så mycket eller märker det så mycket, och sen kommer det vissa åldrar när det är otroligt jobbigt och man kanske inte ens behöver, det kanske inte ens behöver komma så mycket från omgivningen för att man själv ska reagera och känna sig uttittad eller så. Vad är din erfarenhet där? Liksom?
Jag tänker just på åldrarna. Om man tänker, jag har ju vissa unga vuxna och som också jag träffar, och där är det faktiskt många som har sagt det här att om man träffar på någon i mataffären, oftast är det yngre barn som kan liksom reagera och kanske fråga mamma, varför ser den där tanten konstig ut? Eller liksom, Vad har hänt? Och så. Och då är det faktiskt många som säger så att jag hade uppskattat att föräldrar inte liksom tystar ner eller låtsas som om att inte frågan kom. Utan hade kanske frågat mig eller liksom sagt någonting om det. Alltså till exempel, ja men mamma, varför har han så små fingrar? Då kan man ju till exempel säga till sitt barn så här, men jag vet inte varför han har små fingrar, vi känner ju inte den här personen. Så det kan ju inte vi veta. Och sen kanske man kan vänta in eller försöka se om man kan få ögonkontakt med personen det gäller och se om den kanske vill liksom berätta själv. För många vill faktiskt förklara för barn vad det är och liksom informera och ge kunskap kring det här annorlunda skapet. När det gäller då yngre barn, jag tänker innan de själva blir medvetna, då är det ju oftast, då är det inte, barnen märker ju inte, men föräldrarna blir då de som får ta den här utmaningen eller liksom bördan socialt. Och kanske äldre syskon också. Och där tänker jag ju utifrån liksom familjens perspektiv så är det ju... jag är ju liksom hela tiden i min kliniska tanke kring hur jag tänker för att hjälpa familjerna. Och då pratar vi jättemycket om att det här att liksom, hur du hanterar andra människor, hur du svarar. Det är ju ett sätt för ditt barn att se hur man kan göra. Liksom. Så att det är viktigt att man hittar sina sätt som förälder att göra det. Men sen tänker jag, vad önskar föräldrar med barn som ser annorlunda ut från omgivningen? Det är väl just det här. Att man vill ju försöka leva så vanligt liv som möjligt. Och då är det just det här slippa bli liksom utstirrad när man går på stan. Men om man, jag tänker, om man möter barn med annorlunda utseende som finns på något sätt i ens närhet. Typ skolan eller man har någon gemensam aktivitet. Man spelar fotboll kanske i en klubb eller en lekplats som man hänger mycket med. Där tänker jag att de uppskattar liksom att man försöker inkludera den här familjen i gemenskapen och pratar om liksom sånt som är normalt att prata om för situationen. Och också vara öppen för att se om den här familjen kanske vill bjuda in till att prata om det här annorlunda skapet med dem. Så att jag tror att det är många som vill berätta det. Så det kan man ju vara lite så här öppen för att se om man får liksom någon inbjudan där. Men jag tycker det är väldigt viktigt just det här att få vara inkluderad. Kommer man till en fotbollsträning eller till en klass att man får vara en del av den gemenskapen.
Hur är din upplevelse då att många av de här patienterna inte får det?
Ja. Det är min upplevelse och det, jag tänker att en sak som kan bidra till det är väl att det kan vara lite svårt att veta hur ska, man vill ju inte göra fel. Hur ska man liksom ta kontakt? Ska man fråga, inte fråga? Är det liksom för påträngande? För att det är ju lite så att man tänker att alltså, människor vill ha integritet och man ska liksom inte lägga i sig för mycket och vara för nyfiken. Så då kanske man inte säger någonting alls, att man drar sig liksom för att prata alls med den här familjen eller det här barnet för att man är så nervös för att liksom prata om det som är i rummet eller det som är fullt synligt då, det här annorlunda skapet. Så det är inte så lätt och jag tror att om man måste vara extremt duktig på sociala liksom färdigheter och vara väldigt öppen och bekväm med sitt tillstånd, som jag säger då, för att komma in, tror jag. Att man behöver liksom ta mycket initiativ själv. För det är många som lite backar undan och för att de inte riktigt vet hur gör jag liksom. Och då blir det ingenting istället, att man inte säger någonting. Och då kan man känna sig att man inte, ja, att man inte finns liksom. Eller att ingen vill vara med en.
Men om man, jag tänker, jag kanske är helt fel ute, men jag tänker att om man har ett barn med ett väldigt synligt tillstånd. Och det kan väl vara allt ifrån att kanske ett barn som sitter i rullstol liksom, mm. till något kanske liksom, annat. Mm. Så är ju det en väldigt stor och påtaglig del av ens liv. Liksom. Det är ju ingenting som man inte tänker på eller glömmer på. Alltså man kanske inte tänker, men det finns ju där.
Mm.
Och då tänker jag att så här, är det inte vi andra, liksom, den som ser på något sätt då, som upplever det som så stort och konstigt och liksom för att för dem är ju det lika självklart som att deras barn har en hårfärg eller någonting annat. Alltså att det ligger så mycket hos omgivningen att man backar för någonting som inte är. Det är inte som att man sådär, du har du tänkt på att ditt barn sitter i rullstol liksom. Mm. Det är inte som om man kommer med någon nyhet om man skulle påtala det. Alltså att vi är så himla försiktiga om något som för den andra är. Vi är i det här hela tiden. Vi är på läkarbesök, vi är på grejer. Liksom. Det här är vårt liv.
Mm.
Det går att prata om, för vi vet det. Det händer hela tiden.
Mm. Men jag tror återigen, det handlar om de här begreppen. Man vill inte säga fel. Hur ställer man liksom frågan på ett fint sätt för att visa att man verkligen är intresserad, genuint och vill lära känna den. I och med att det också finns liksom andra delar i det, att det finns ju frågor som till exempel varför ser du så konstig ut? Är ju visst en fråga, nyfiken, men det är också med ett laddat ord där man redan liksom tycker då att du ser konstig ut. Det är ju svårt liksom rent kommunikationsmässigt att veta hur ställer jag frågan på ett respektfullt sätt eller pratar om detta eller frågar om någonting som jag är nyfiken på. Oftast är man ju då nyfiken på när det är någonting. Varför sitter personen i rullstol? Sen tänker jag, rullstol är ju ändå relativt vanligt. Liksom om det är en funktionsnedsättning fysisk så är det ganska vanligt att se personer i rullstol numera. Mm. Så det kanske inte är så svårt att prata om den biten. Men just när det tänker just, i alla fall för den klicken patienter jag träffar som handlar just om ansiktet. För ansiktet är ju liksom någonting ändå som man använder liksom kommunikationsmässigt och tal och det första man möter. Då kan det ju, då blir det ju ofta så att vi kan ju ha liksom fördomar och förutfattade meningar kring att den här personen ser annorlunda ut. Liksom, kring kanske hur den personen fungerar kognitivt. Så, och det är ju också någonting som många beskriver att man liksom blir bemött. Tonåring som de beskriver att de blir bemötta som yngre barn för att någon som pratar extremt tydligt med dem för de förväntar sig som att de inte riktigt liksom hänger med.
Mm.
Eller jag tänker på alla gånger jag har varit på Ågrenska och föreläst vid sällsynta diagnoser, för då kan det ju vara andra saker. Det kan vara så här att barnet har någon hudsjukdom som gör att man måste lägga om väldigt mycket, och då kan det ju vara liksom fråga vad, alltså varför har du en disktrasa på dig? Då undrar man ju också nyfiken, men det blir ju ja, okej, det är det du tror att. Så det är ju svårt det här med språket. Har någon som beskrev liksom att man får kommentarer om man går och bär på sin 9-åring som har någon sällsynt eller muskelsjukdom som gör att de inte kan gå. Men henne ska du inte bära på, hon är ju 9 år, hon kan gå själv. Mm. Det är det vi antar liksom, men det kan faktiskt inte mitt barn. Så att, ja, det är inte helt lätt vara liksom både vara på den här sidan av hur det är att leva med det här annorlunda skapet, men också att möta liksom, att jag tänker verkligen att det är så, det kan vara dels situationsbundet vad är lämpligt att göra, säga, och också personbundet i hur liksom bekväm är man med sitt annorlunda skap. Men jag tänker i regel så är det viktigt att vi försöker vara, liksom, ha ett öppet sinne och verkligen aktivt jobba med att ifrågasätta våra fördomar och författade meningar. För de kommer ju snabbt liksom.
Men du sa tidigare att att det kan vara värre att man på något sätt liksom tittar bort eller låtsas som att man alltså inte möter ens. Liksom. Mm. Och det tänker jag att så måste det väl vara för många föräldrar också. Att liksom, och att det då är bättre att prata med. Alltså det blir ju en del av att inkludera, att prata med.
Precis. Ja.
Men har du förslag på hur man ställer den där öppna frågan så att den blir just så här som du... Som du säger, så att den blir väl mot, liksom, så att det blir rätt.
Ja, och där ska jag säga också att vissa vill ju liksom, alltså inte, vissa kan nog tycka att det är jätteskönt att man liksom inte ställer frågor eller att man tittar bort. Så det är därför jag säger att det är så situationsbundet dels, men också personbundet, vem är det? Så att man får vara liksom... Var lite inkännande där kring och inlyssnande eller känna in situationen helt enkelt och personen. Men i regel liksom, och alltså är det ute på stan någon man inte har någon relation till, bara någon man möter, så tror jag de allra flesta faktiskt uppskattar det här att man inte fastnar med blicken eller att man pekar eller säger saker eller så. Och sen när det gäller liksom, om man behöver interagera med människor som i närheten, då tänker jag där finns det säkert tillfällen där personen gärna vill bli liksom inbjuden till att prata om vad det är för att förklara, för det kan ju behövas för situationen också att man beskriver sitt annorlunda skap på olika sätt, att nej, det där kan inte jag göra för att jag klarar inte det eller det blir inte bra för mig. Så ja, och sen så också tänker jag, det är skillnad på men hur gammalt är barnet och är föräldrarna med eller inte. Tänk om man träffas på en lekplats och barnen börjar leka och sen så kommer frågan, då kan man kanske, alltså att ens barn frågar den andra barnet någonting. Då kan man ju liksom försöka hjälpa sitt barn och ställa frågan på ett bra sätt, men också ta hjälp av den andra föräldern. Kanske också liksom vill. Så att man, ja, det är inte helt enkelt att veta exakt hur man ska liksom agera eller göra. Men man kan tänka att alla kanske inte vill prata om det, men vissa vill det. Och det kan vara olika beroende på vilken situation man är i. Förstås också.
Mm.
Men är man nära så tror jag att alla flesta vill ju faktiskt berätta om sitt annorlunda skap. Och tycka att det är okej. Det är skönt att liksom få det överstackat lite. Att man, då vet du. Och så kan vi fokusera på att prata om andra saker och lära känna varandra.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Just det. Du nämnde det här med att barn kan peka och så, men generellt då, alltså barn, när man väl har liksom kanske benämnt det och barnet har fått någon förklaring, hur brukar barn reagera? Alltså försvinner det sen i deras värld?
Ja, alltså jag träffar ju väldigt många barn med läppkäk och gomspalt. Och där jobbar vi ju jättemycket från kliniken, just det här att liksom, vi har ett team och där är ju liksom min uppgift är ju att hantera det som rör liksom just det här att leva med spalten. Och då har vi jobbat väldigt mycket aktivt för att stötta då familjer med barn med läppkärl och omspalt att hitta uttryckssätt för spalten. Så jag träffar dem vid olika åldrar, men när då 10-åringarna kommer till mig och så frågar jag dem så här att jag vet att det är vanligt att man kan få frågor om sin spalt, får du det? Och då sitter alla så här och nickar, ja. Okej, vet du hur du ska, vad brukar du svara eller vet du vad du ska svara? Och de som då har ett svar brukar liksom säga, ja men jo, men jag brukar svara att jag har opererat mig eller jag föddes så. Mm-hmm. Okej, och vad brukar du få för svar då? Då brukar de bara säga okej och sen så gör vi något annat. Det är liksom, alltså alla säger samma sak. Mm. Så det är när man har väl har fått det svaret, ja men då liksom pratar man vidare om annat. Och de här barnen då som tycker att det är lite läskigt att liksom inte riktigt ha hittat sina uttryckssätt. Då brukar jag lägga upp det lite så här, du vet, när du träffar någon ny för första gången så intervjuar man ju lite varandra. Man frågar, vad heter du? Var bor du? Har du några syskon? Vilken är din favoritmat? Och sen kanske frågan kommer, vad har hänt med din läpp? Och så kanske du kan svara någonting i allting. De flesta brukar svara, jag föddes så eller jag har opererat mig. Och sen så brukar man liksom prata vidare om andra saker. Så det här är ett sätt för dem att lära känna dig. Det är något de inte har sett förut och förstår. Och så säger de bara, ha okej. Okay. Och så kanske man liksom går vidare och leker någonting. Så jag försöker liksom avdramatisera också det här med frågan. Att frågan är verkligen av nyfikenhet. Och det händer oftast när man träffas första gången. Och sen när man har fått det där svaret, då vet man. Och så har man liksom inget behov av att prata vidare om det. Utan då pratar man om annat. Som liksom om gemensamma intressen eller vad det nu kan vara.
Mm. Hur är det för barn då om man tänker 13, 14, 15 års åldern? Hur brukar de bli bemötta?
Då hoppas man ju liksom att de fram till den åldern har någon slags någorlunda bra grund för att prata om sitt tillstånd och liksom, hantera. Men det är klart att under hela uppväxten så är det ju så att man går igenom olika perioder där det här tar väldigt mycket av ens tid och tanke. Och man liksom på något sätt försöker förstå men liksom, varför drabbar detta mig? Man kan hamna i sådana perioder där man tycker att det är väldigt jobbigt att man har detta och att man sticker ut. Men jag tänker ofta så brukar inte det leda till att man på något sätt blir liksom, får ångestproblematik eller blir deprimerad. Oftast brukar man ju klara av att ta sig vidare från det. Men det är klart att alltså, den åldern är ju jobbig generellt för många att vara i. Och har man dessutom något som är annorlunda, då brukar det oftast vara så här att då tänker man att eller man hamnar ofta i att det är förklaringen är det här annorlunda skapet. Om jag inte hade haft det, då hade jag varit en jätteglad tonåring. Så det jobbar jag också väldigt mycket med att normalisera. Att under vissa liksom, tidsperioder, då tänker man mycket kring sig själv. Och liksom, har mycket existentiella tankar eller ifrågasätter sig själv. Och det är vanligt, det tillhör att vara tonåring och... Men det kan vara svårt att se det för att du har ju någonting konkret att peka på. Det är min liksom läpp eller näsa som gör att jag mår så här eller tänker så här. Fast det finns andra också som tänker precis likadant utan att ha haft en spalt till exempel.
Just det. Du nämnde lite bara i förbigående tidigare det här med syskon. Men hur vet du någonting kring det? Hur är det att ha ett syskon som har ett sånt här synligt tillstånd? Hur brukar det vara för?
Ja, jag tänker, är man syskon till ett barn som har något som är annorlunda så kan det ju dels innebära att ens syskon behöver ganska mycket hjälp i vardagen av föräldrarna eller kanske har väldigt mycket sjukhusvistelser eller behandlingar som tar mycket tid. Och så det är ju liksom viktigt, jag tänker överhuvudtaget med barn som behöver mycket sjukhusvård eller har olika sjukdomar, så hamnar ju syskon lite i skymundan eller kan göra det, så det är viktigt att ha med sig. Men sen tänker jag också det här att det finns någonting som är annorlunda och som andra är nyfikna på, det kan ju komma till syskonen också, alltså att kompisar frågar eller jämnåriga om en syskon eller kommenterar och gör kanske oschyssta kommentarer. Så det är ju väldigt viktigt att också uppmärksamma syskonen och prata med dem om hur det är att vara syskon och hjälpa dem att hantera frågor eller reaktioner på andra människors reaktioner på en syskons utseende till exempel eller annorlundaskap. Så syskon är superviktiga och inte glömma bort i det.
Nej, precis. Men jag tänker att det viktigaste som du säger är väl just det där att vara lyhörd liksom, men att också att inte vara värderande. Utan att om man frågar att göra det på ett öppet och icke-värderande sätt. Liksom.
Precis.
Alltså faktiskt visa någon form av nyfikenhet och intresse.
Ja, precis.
För sen är det ju väldigt svårt, alltså man kan ju aldrig veta om det man säger hur det kommer att landa. Men det kan vi ju aldrig i några mellanmänskliga relationer.
Nej, precis.
Liksom.
Ja, och jag hoppas ju att liksom, alltså, det kom ju allt mer på sociala medier, man kan se på tv också. Att man visar andra barn eller andra människor som har ett annorlundaskap. För det är ju också ett sätt att liksom undervisa omgivningen kring det här existerar och så här är det. För får man med sig det, då blir det ju också lättare för en själv. Liksom. Alltså för mig har det blivit lättare att veta hur ska jag göra. För jag har träffat på patienter med det här. Liksom. Så jag hoppas att det blir mer av sånt att de också får komma till syns i offentligheten.
Ja. Just det. Du nämnde Ågrenska, vi kanske ska säga vad det är också.
Ja, men precis. Ågrenska stiftelsen är ju en organisation som finns utanför Göteborg. Och där de har ju väldigt mycket olika saker som de gör, dels att de utbildar, men det som jag framförallt har varit involverad i är att Ågrenska anordnar ju familjevistelser för sällsynta diagnoser. Så då har de veckor liksom, där en sällsynt diagnos är i fokus. Så får barn med den här diagnosen och dens familj komma då till Ågrenska och vara där på ett slags läger. Där föräldrarna får föreläsningar av olika professioner som är liksom, som träffar barn med det här tillståndet och som är relevant. Och sen har syskon och barnet också ett eget program då med personal. Så det är ett fantastiskt fint ställe att vara på och hjälper många just att få träffa andra med samma diagnos. För är det något liksom som är viktigt för barnen, så är det när man har en ovanlig diagnos, det är ju att få träffa och få se att man är liksom inte ensam i världen om det här som är annorlunda, utan det finns andra som ser likadana ut som mig eller som har samma tankar som mig eller tycker samma erfarenheter.
Och finns det inte också på Ågrenskas hemsida information om olika ovanliga?
Precis. För efter varje sån här familjevistelse så sammanfattas det ju en dokumentation. Så dels kan man då läsa liksom vad som sades på föreläsningarna vid, om man har missat till exempel att vara med på familjevistelsen eller är intresserad och jobbar med patientgruppen, så kan man läsa dokumentationerna. Sen så finns det ju på Socialstyrelsens hemsidan jättebra information också om ovanliga diagnoser.
Har du några andra boktips eller så som man kan läsa? Och då tänker jag inte för den som är drabbad, utan just för den som liksom rör sig runt, hur Precis. Vi kan bemöta.
Ja, och tyvärr finns det inte så många böcker på svenska för små barn. Det finns på liksom många engelska titlar. Men Det som jag ändå kan tipsa om, det finns ju en bok som heter Wonder. Och den har ju också filmatiserats. Som handlar om en pojke då som ska ha T.J. Collins syndrom, som också är tillstånd som gör att ansiktet växer på ett annat sätt då. Och jag tror att på svenska heter boken Undret. Och sen så finns det också, det gjordes ett projekt för ett antal år sedan som utmynnade en bok. Det var en fotobok och så var det intervjuer med personer med annorlunda utseende. Och den heter då Ett annat ansikte. Och sen finns det faktiskt en väldigt bra dokumentär som om man jobbar med typ på förskola eller skola, så tror jag att man kan beställa den från Urplay. Och den heter Brev till allmänheten. Som då följer några ungdomar med just synliga annorlunda utseende. Och prata med dem och intervjua dem hur det är. Och jag tänker att titeln Brev till allmänheten är väl något de vill berätta för allmänheten. Så att jag tänker det är passande att tipsa om den också då.
Jättebra. Vi länkar till dem som vi hittar i alla fall av det där som du nu sa. Så, för det var ju, det är väldigt bra användbara tips. Är det något du vill lägga till innan vi sätter punkt?
Nej, jag tror att vi har avverkat det mesta som viktigt. Jag hoppas i alla fall att de som varit intresserade av ämnet fått lite liksom insyn kring hur man kan tänka eller göra om man då möter barn eller personer som har synliga tillstånd som ger ett annorlunda utseende till exempel.
Stort tack för att vi fick prata med dig om det här och att du också hjälper oss att just reda ut begreppen, hur vi ska ens prata om det och hur vi ska benämna det. Så jättebra att få ha dig med.
Ja, tack snälla.
Det här poddavsnittet gjordes i samarbete med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar vill hjälpa alla föräldrar att förstå hur viktigt det är att ha ett bra försäkringsskydd för sitt barn. En barnförsäkring ger ett viktigt ekonomiskt tillskott om ditt barn skulle bli allvarligt skadat eller svårt sjukt. Ett barn som bor i Sverige har rätt till förmåner från det offentliga välfärdssystemet, men det är låga belopp som betalas ut. Ett barn som till exempel aldrig kommer ut i arbetslivet på grund av sjukdom eller skada kan behöva leva på mellan 13 till 15 000 kronor. Och då kan Länsförsäkringars barnförsäkring hjälpa till genom ett extra ekonomiskt tillskott. Tack Länsförsäkringar! Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram, och där heter vi barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.